Nu ikväll ska jag försöka att kroka på där vi slutade i förmiddags. Vi har börjat att tala lite grann om det här med att vi har en kallelse att gå ut med evangeliet. Men när vi går ut så finner vi att det är ofta svårt, svårare än vi tror. Och det beror på att situationen har ändrats. Det är inte samma jordmån att så ut i som i ett land där man inte tidigare har hört evangeliet, utan istället så har evangeliet, eller rättare sagt de goda gåvor som Gud genom sitt evangelium har gett oss som folk, har skapat en sorts förblindelse och en sorts förhärdelse. Vi läste lite grann om tankebyggnader och bålverk som uppreses mot kunskapen om Gud. Och konstaterade att det finns sådana här i västerlandet, framförallt i form av humanismen. Humanismen har fört med sig ett rättighetstänkande. Vi talar om mänskliga rättigheter, som om det goda i tillvaron vore en rättighet som vi på något sätt kan kräva av varandra. Och det låter så riktigt och så bra, men det fördunklar godhetens verkliga natur, nämligen att det har med nåd att göra. Och det är inte så lätt när rättighetstänkandet har slagit sina rötter i människors hjärtan att gå ut och förkunna det glada budskapet om Guds nåd. Vadå nåd? Här ska inte vara någon nåd. Här ska det vara rättigheter. Och då verkar det ju på ett sätt som det hade kommit något mycket bättre än evangeliet. Någonting där man inte alls behöver be om nåd, utan där det goda är en rättighet man kan kräva. Och så vill ju egentligen människan ha det. Rättighetstänkandet i västerlandet har lett till en oerhörd avund och girighet. Hur mycket ska vi ha ut för att sägas ha fått allt vi har rätt till? Och i allt detta, då alltså det är svårt att visa för människor så att säga ljuset i evangeliet, budskapet om en nådig Gud. Det blir ju svårt att gå ut med det budskapet. Nå, risken är ju nu att också Guds församling smittas av det här. Och att vi som kristna förlorar nåden ur sikte. Vi ska läsa lite grann om det här nu ikväll. Vi ska gå till Markus 8 kapitel. Markus evangeliet 8. Där ska vi läsa från början. Vid den tiden hade det återigen samlats mycket folk och det hade inte något att äta. Då kallade Jesus till sig lärjungarna och sa: "Det gör mig ont om folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och har ingenting att äta. Om jag låter dem gå härifrån utan mat orkar de inte ta sig hem. En del är ju långväga ifrån." Lärjungarna svarade honom: "Var ska man få tag i bröd så de blir mätta här i ödemarken?" Han frågade: "Hur många bröd har ni?" 7, sa de. Då sa han åt folket att slå sig ner på marken, och han tog de 7 bröden, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem, och de delade ut dem åt folket. De hade också några fiskar. Han läste tackbönen över fiskarna och sa till att också det skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta, och man samlade ihop 7 korgar med överblivna bitar. Det var omkring 4000 människor där. Sedan skickade han hem dem. Själv steg han i båten tillsammans med lärjungarna och for till trakten av Dalmanuta. Fariseerna kom ut och började diskutera med honom. För att sätta honom på prov bad de honom om ett tecken från himlen. Jesus suckade djupt och sa: "Varför vill detta släkte ha ett tecken? Sannoliken, om detta släkte ska få något tecken." Så lämnade han dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. Ett enda bröd hade de med sig i båten. Jesus varnade dem: "Se noga upp med både fariseernas och Herodes surdeg." Men de sa till varandra att de ju inte hade bröd med sig. Han märkte det och frågade: "Varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Har ni glömt hur jag bröt de 5 bröden och de 5000? Hur många korgar plockade ni då fulla med rester?" 12, svarade de. "Och efter de 7 bröden till de 4000, hur många korgar fulla med rester fick ni då?" 7, svarade de. Han sa: "Förstår ni fortfarande ingenting?" Det här är väl egentligen ganska typiskt Jesus. Han talar aldrig om för dem vad det var de skulle förstå. Han bara frågar: "Förstår ni ingenting?" Och så händer inget mer. Och vi läser den där texten och så tänker vi: ja, dessa lärjungar, de förstod ingenting. Tills man kanske plötsligt bromsar till och så tänker man: gör jag det då? Gör vi det? Förstår vi vad det är Jesus menade att de skulle förstå? "Är ni så förstockade", säger nu Jesus till lärjungarna. "Ni har ögon och ser inte, ni har öron och hör inte." Ja, vad var det de inte såg och vad var det de inte hörde? Vad var det de inte hade förstått? Vad menar Jesus med förstockelse här? Jo, de hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara en brödbit med sig. Och där sitter de i båten nu. Och så är de så bekymrade. "Oj, oj, oj, vi har glömt att ta med oss bröd. Oj, så förskräckligt. Tänk när vi kommer fram och ska packa upp matsäcken och undra vad mästaren kommer att säga då. Bara en enda brödbit, det räcker ju inte till 13 pers. Vad ska vi göra?" Och Jesus frågar: "Hur många korgar fick ni fulla den gången? Och hur många korgar fick ni fulla den gången? Har ni inte fattat något?" säger han. Vad var det de inte hade fattat? Jo, det var Jesu nåd. De kom ju mycket väl ihåg de här brödundren och bespisningsundren och alltihopa. De hade ju statistiken helt klar för sig. De kom ju exakt ihåg hur många korgar det var. Jo då. Visst, sånt glömmer man inte. Vad var det de inte hade begripit? De begrep inte varför Jesus hade utspisat så många människor. Det hade de aldrig begripit. Och du vet, detsamma kan ju vara med oss. Vi kan alltihopa, hela frälsningshistorien. Och vi kan så mycket. Vi vet vad Jesus har gjort. Uppstigen till himmelen, därifrån och igenkommande till att döma levande och döda. Vi kan hela trosbekännelsen, vi kan alltihopa. Men du vet vad lätt det ändå är att vi inte har sett varför han gjorde allt det här. Att vi inte har sett nåden bakom alla gärningar. Därför att om lärjungarna hade förstått att det var av nåd, att det var så som Jesus säger här i början, innan han utspisar de här 4000, så säger han: "Det gör mig ont om folket. Det gör mig ont om folket. Jag har medlidande med dem." Tänk om de hade begripit det. Då hade de ju också förstått att I båten har de visserligen bara en brödbit med sig, men de har nådens herre. Och då löser det sig. De kan ändå vara glada, de kan ändå vara trygga. Nu ser det ut att vara lite problem på gång, men vi har ju Herren med oss i båt. Han som är nåd, ljus och inget mörker finns i honom. Men de kände ännu inte Jesus. De hade ännu inte förstått vad nåd var. Och du vet hur ofta blir det inte likadant med oss? När våra prestationer så att säga blir lite dåliga. Lite ofullständiga. För det var det ju i det här fallet. De hade glömt att ta med bröd. De hade missat något. Och ibland missar vi saker. Och så blir vi hjärtängsliga och så blir vi bekymrade och så blir det alla möjliga komplikationer. Varför det? Vi har inte sett att han är nåd. Han som är med oss och bor i oss. Och där hade ju alltså lärjungarna gått och delat ut bröd till 5000 personer vid ena tillfället och 4000 personer vid det andra tillfället. De måste ha tagit en stund. Och ändå hade de inte förstått vad det var de gjorde. Att de så att säga distribuerade nåd till en stor skara människor. För du vet, nåden gör inte så mycket väsen av sig. Den sätter inte upp braskande neonreklamer och talar om att titta på mig, jag är nåd. Utan nåden är ödmjuk, den bara handlar. Och sen får var och en försöka förstå och se att detta var nåd. Jag tror det är därför som Markus smugglar in den här lilla passagen här med fariserna som begär ett tecken. Fariserna kom och började diskutera med honom och så skulle de sätta honom på prov och bara om ett tecken. Ja men älskade vän, räcker det inte med att man bespisar 4000 personer? Det var väl tecken? Nej, det var inget tecken. Ett tecken på att det var Messias, det blev det ju först när man såg nåden bakom. Det kanske var okulta grejer på gång det här. Det kunde man ju aldrig veta. Vi måste komma ihåg att man rör sig i en miljö där det fanns massor med spiritism och avgudadyrkan och trollkonster av alla de slag. Tänk bara på den här trollkaren Simon i Samaria som kallades för Guds stora kraft. Det hände mycket grejer säkert innan Filippus kom. Men det var inte rätt kraft. Och nu kommer alltså fariserna och säger vi måste få ett tecken från det så vi vet att det är från himlen och inte några andra krafter som är på gång här. Jesus säger, ni får inga sådana tecken. Varför inte det då? Jo, därför det hela går ut på att ni ska se det jag gör och förstå att jag gör det av nåd. För när ni ser att det är nåd och inte något annat, då förstår ni också att detta är från himlen. Och gör ni inte det då, så känner ni inte Gud och då spelar ingen roll vad jag ger för tecken. Alltså, det räcker inte med under och tecken bara. Det som verkligen visar att något kommer från himlen, det är ju att det är nåd som är verksam. Och nu är det intressant, vi läser alltså här om de 12 lärjungarna. De har länge levat ihop med Jesus redan. Och de har ännu inte fått ögonen öppnade för att det Jesus gör är nåd. Är ni så förstockade, säger Jesus. Ni har ögon och ser inte. Ni har öron och hör inte. Begriper ni ännu ingenting? Ja. Hur är det med oss? Vi lever alltså i ett land, i en miljö, i en kultur där man har gjort allt för att utplåna tanken på nåd och istället knyta tanken att det goda hör ihop med rättigheter. Är vi smittade eller är vi inte smittade? Den förstockelse som finns så att säga runt omkring oss, har den pyst in i församlingen eller har vi hållit den utanför? Den har kommit in. Också vi är mycket förblindade. Vi tänker lika mycket i prestationer som lärjungarna som sitter där med en brödbit i båten och tänker hur ska det här gå? Därför att deras prestationer, det var det som upptog deras sinne istället för hans nåd. Vi ska gå till profeten Sakarja. Han talar om en härlig andeutgjutelse som ska komma. Nämligen när Guds egendomsfolk i stora skaror omvänder sig till honom. Sakarja 12 och 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom som han håller dödsklagan efter ändesonen, och ska bittert sörja honom som han sörjer sin förstfödde. Det är märkligt att detta ord är givet, ja, vad kan det vara, lite drygt 400 år före Kristi födelse. En nådens och bönens ande. För det är ju så här, god vänner, att den dag vi har sett Guds nåd, vet du hur det avspeglar sig tydligast i våra liv? Jo, det blir så underbart härligt att be till denne Gud. Vi ber så lite. Varför? Därför att vi har sett så lite av hans nåd. Istället så säger vi så här: usch, jag ber så lite. Usch, jag är en så dålig bedjare, och usch, jag får aldrig fason på mitt böneliv, och usch, jag borde disciplinera mig, och jag vet inte vad allt vi hittar på i sammanhanget. Det leder ingen vart. Inte kan du börja ett härligt böneliv med en massa usch. Det blir du ingen bedjare om. Jag försäkrar. Jag har aldrig träffat någon som har kunnat. Många har försökt. Jag har aldrig sett någon som har lyckats. Utan istället att du får se honom som är nåd och bara nåd. Vad händer med dig då när nådens ande kommer över dig? Ja, då porlar bönerna. Och då går du inte längre omkring och tror att frågan om bön och bönesvar hänger på hur väl du presterar dina böner. Hur mycket tro du kan satsa eller investera eller något annat. Utan du vet, det hänger på honom som är nåd. Men de flesta uteblivna bönesvar, håll med om det, god vänner. De flesta uteblivna bönesvar beror på att vi aldrig bad. Det är faktiskt så. Så enkelt är det. Utifrån detta kan vi förstå att vi har mycket nåd att upptäcka. Det är ju alltid så där med verkligheten, att det man har sett, det vet man att det finns, men det man inte har sett, det kan man ju inte veta om det finns eller ej. Men vi kan gissa oss till att det måste finnas enorma mängder nåd som vi inte har varit i närheten av. Fonder av nåd som vi aldrig har sett. För hade vi sett all nåden, ja, då skulle det antagligen vara så som Paulus skriver, bedjen oavlåtligen. Om vi hade sett Guds nåd till dess fullhet, så skulle vi bedja oavlåtligen. Inte som någon kramp, inte som någon prestation, inte som någon självdisciplin, utan bara därför att det kommer med självtryck inifrån. Källan med levande vatten. Porlar och porlar och porlar och går inte att stänga av. Men nu är det inte så. Det vet vi. Och det beror på att vi har inte sett nåd. Vi har sett och förstått en massa saker som Herren har gjort och gör. Vi har kunskap om många yttre handlingar och händelser. Men det nådens hjärtelag som ligger bakom är oss mycket främmande. Och då är det så här, när vi ska gå ut och vittna om nådens Gud, då vänder vi oss för det första till människor i vårt land och i vår samtid som mycket hellre vill ha rättigheter än nåd. Och som tycker att det är ett ganska dåligt evangelium vi kommer med. Det ena halvan av problemet, den andra halvan är att vi själva har sett så lite av den nåd vi predikar om. I vår tid kommer det nu nya teologiska signaler. Ibland hör man det här budskapet att problemet, det som gör att saker och ting liksom så lätt stannar av och att vi inte når ut, det hänger ihop med att Guds folk har inte sett sina rättigheter. Har du hört det förr? Vi har rättigheter i Kristus, brukar det heta. Min personliga uppfattning är att vi tänker allt för mycket i rättigheter och allt för lite i nåd. Istället kommer det tankar om att vi skulle tänka ännu mer i rättigheter. För att om vi bara har sett alla våra andliga rättigheter, då skulle vi börja ta ut en massa i tro. Som om vi kunde plocka för oss utan att först fråga om lov. Och då blir människor först glada. Det är ju ett härligt evangelium. Nu ska vi verkligen ta emot de rättigheter som fungerar. Det är bara det att när man omsider upptäcker att det fungerar inte så som det sägs att det skulle fungera, då blir man ännu mer lamslagen och ännu mer förvirrad. Lösningen på problemet är inte alls att söka i den riktningen att vi ska tala ännu mer om rättigheter. Vare sig det gäller rättigheter inför Gud eller rättigheter mot djävulen. Utan det vi behöver är att förstå Guds nåd. Om vi går tillbaka till den här episoden nu med lärjungarna i båten och de sitter där med en brödbit. Så säger Jesus till dem, akta er för fariséernas surdeg, säger de. Och då plötsligt slår det till i dem, oj, surdeg, hjälp, vi har ju inte bröd. Ja, vad menar Jesus med det? Ja, farisén hade ju ansatt honom här och försökt att få ett tecken. Ett ovedersägligt bevis istället för att se nåden. Vi får en liten nyckel till det där i Lukas 12 kapitel och första vers. Jesus varnar flera gånger för fariséernas surdeg nämligen. Lukas 12:1. Under tiden hade människor samlats i tusental så att de höll på att trampa ner varandra. Jesus vände sig först till sina lärjungar och sa, akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet. Kan man tappa synförmågan för det som är Guds nåd genom hyckleri? Ja, det går utmärkt. Det är så att säga ofta på den vägen som Guds folk, de som verkligen vill hålla kvar vid Kristus, tappar synförmågan för Guds nåd. Vi springer inte omkring och letar upp tankebyggnader och bålverk som gör att vi ska slippa nåden. Utan vi tappar synförmågan för Guds nåd på andra vägar. Och här är hyckleriet, tror jag, den farligaste. Paulus undervisar på ett ganska förbluffande sätt om just detta. Vi tittar i andra Korinthierbrevet 3. Där vi ska läsa nästan hela kapitlet. Jag börjar i fjärde versen. Andra Korinthierbrevet 3 och 4. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärta när man läser ur Moses lag. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Paulus syftar nu på den här episoden när Mose kommer ner från berget. Och han har varit länge ihop med fadern. Och han kommer, och hans ansikte är alldeles självlysande. Han utstrålar Herrens härlighet. Och folk blir alldeles förskräckta och springer åt alla håll. Och Mose måste ropa på dem så de ska komma tillbaka, och då kommer de tillbaka. Det kan vi läsa om i andra Mosebok. Men Paulus vet någonting som inte står i andra Mosebok. Han berättar om hur Mose hängde en duk för ansiktet. Och han berättar också om att Mose gjorde detta för att inte folket skulle se att den där strålglansen snart försvann. För hur var det? Mose hade varit tillsammans med Herren. Och var så genomimpregnerad av nåd, så nåden bara strömmade ut. Nu kommer han med domens lagtavlor i famnen. Och Paulus säger att när redan dödens ämbete, domens och förkastelsens ämbete egentligen, när redan det är så mättat med nåd, så att Mose han lyser så folk springer sig iväg. Hur ska det inte vara då? Med uppståndelsens ämbete, livets ämbete, det som vi har fått. Du, vi går inte ut och predikar lag och prestationer och att människor måste skärpa sig för att kunna räcka inför Gud. Vårt ärende är att gå ut och tala om att nu är du välkommen. Du är välkommen i befintligt skick. Du är älskad och benådad. Ja. Hur ska det inte vara med vår strålglans, säger Paulus. Hans ämbete var ju ett dödens ämbete och därför försvann härligheten. Men vårt ämbete, det har ju en evig härlighet, en som aldrig slocknar. Nå, men duken då? Ja, Mose tycks ha varit intresserad av att folket inte skulle se hur strålglansen slocknade. Och vi kan ju förstå honom, så mycket trassel som han hade med detta folk. Oh, vad mycket viljor det var som drog åt olika håll. Och bu, vi får bara manna här i öknen. Och bu, det finns inget vatten. Och hur ska det här gå? Vart drar du iväg med oss? Och vi önskar oss tillbaka till Egyptens köttgrytor. Och ja, du vet alltihopa det här. Så att Mose hade ett rätt slitsamt pastorat, om vi får säga det så. Och när man har det, så kan man ju ibland gripas av en frestelse att, så att säga, göra sig lite mer respektabel än vad man kanske är. Mose trillade dit. Och många av oss förkunnare har gjort det allt sedan dess. Det är en mycket nära till hands liggande frestelse. Att för att man ska få lite ordning i leden, så ställer man sig ett trappsteg högre upp. Och Mose hängde en duk för ansiktet, så att människorna inte skulle se att det bleknade bort, utan att de skulle på något sätt tro att strålglansen var nu en egenskap som hörde ihop med Mose och inte bara var en återspegling av Guds nåd. Så skriver Paulus att genom detta blev människornas hjärtan förstockade. För det här är ju ett litet stycke hyckleri. Ett litet stycke. Att se ut eller låta det se ut som någonting var lite bättre än det var. Då blir människornas hjärtan förstockade, säger Paulus. Ah, säger vi. Nu tar du väl i, käre Paulus. Drar du inte lite för stora växlar på det här? Nej, tror jag inte han gör. Han menar så här, att för israeliterna blev det nu så att det Mose hade förmedlat, det måste vara det perfekta, eftersom de aldrig såg att strålglansen vek bort. Utan de tänkte det att, ja, eftersom Mose sen tydligen gick omkring och var så här lysande livet ut, så måste ju också det han förmedlade vara det slutgiltiga. Och efter Mose kan ingen ny uppenbarelse komma som innehåller någonting mer. Och därigenom blir alltså evangeliet på något sätt satt ur spel innan det har kommit. Än idag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur Moses lag. Och hur lätt blir det inte så när vi försöker att se lite bättre ut inför varandra än vad vi är? Vad släpper vi loss i Guds församling då? Jo, lite grann människobeundran. Lite grann människobeundran. Inte mycket, men lite grann. Och det är surdeg. En liten nypa surdeg i en stor bunke, och mycket snart är hela degen syrad. För när vi börjar att beundra människor. Åh, jag beundrar din helgelse. Du är så helgad, och dig vill vi sätta på en liten piedestal. Eller åh, vi beundrar dina fina predikningar, eller vi beundrar din fantastiska förmåga att be för sjuka, eller vi beundrar någonting hos någon. Det dröjer inte länge. Det dröjer inte länge förrän våra hjärtan är förstockade. Och vi tappar förmågan att se att allt sammans är nog. Att han som var så helgad, ja, det var inget att beundra, annat än möjligen att beundra honom som helgade. Han som hade fått kallelsen att be för de sjuka, ja, det var inget att beundra. Ingen anledning att sätta ut namn i annonser med 8 utropstecken efteråt. Nu kommer Putte Svensson och ber för de sjuka, 8 utropstecken. Ja, vad ska det tjäna till? Det är att hänga en slöja för ansiktet. Och vad händer med Guds folk när de slöjorna kommer fram? Man tappar synförmågan för nåd. Det är den stora risken. Det är fariseernas surdeg. Och när vi upphör att se nåden, då upphör nåden att verka i våra liv. Och när nåden upphör att verka, då ser vi skillnaden mellan hur vi borde vara och hur vi är. Och då kommer hyckleriet igång som en skogsbrand. Så har många väckelser dött. Sen tror jag det finns en annan möjlighet att tappa nåden ur sikt. Och det är att helt enkelt vänja sig vid det. Och de här båda funktionerna, de är väldigt besläktade med varandra. Så vi ska också läsa några ord i Lukas 5:e kapitel. Trettiotredje till 39:e verserna. Det sa till honom: Johannes lärjungar fastar ofta och ber, och det gör också fariseernas, men dina de äter och dricker. Jesus svarade: inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem? Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne kommer de att fasta. Han gav dem också en liknelse: ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då den nya sönder, dels passar inte lappen från den nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Frågan är: hur blir en ny vinsäck gammal? Svar: genom att tiden går. Ja, det var ju enkelt. Det är bara för klockan att gå runt några varv. Varför det? Jo, därför att vi har en sån otrolig kapacitet till att vänja oss vid allt. Vi kan göra den lilla jämförelsen att man går och gifter sig med sin hjärtas utvalda. Och somliga av oss kanske minns hur hjärtat bankade när man friade och allt det här. Dunk, 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 dunk. Och så friade man: skulle vilja gifta dig med mig? Ja. Ah, verkligen, är det sant? Ja visst, en sån nåd. Och så kommer man fram och då på guldbröllopsdagen: ja, ja, ja. Ja, nu har vi varit gifta i 50 år. Ja, ja, ho, ho, ja, ja. Det är gumman min där hemma. Eller tänk om jag hade gift mig med henne istället. Eller henne eller henne. Fantastiskt vad nåden lätt förvandlas till självklarhet. Har du tänkt på det? Jag tror att en av våra värsta fiender vid sidan av hyckleriet är självklarheten. Att det oerhörda är någonting man kan vänja sig vid. Och att det går så kvickt och så lätt. Och det händer att jag ber ibland till Gud: Herre, låt inte det du har gjort i mitt liv bli en självklarhet. Låt inte det du har gett mig i mitt liv bli en självklarhet. Därför att då tappar det ju all sin inneboende kraft och välsignelse. Och vet du vad som blir kvar när Guds riket har blivit en självklarhet? ja, då blir det bara kraven. Allt det där att leva upp till. Allt det där som det borde vara. Kraften är borta. De höga idealen finns kvar, men det finns ingen kraft som kan föra dig dit. För allt har blivit en självklarhet. Jag tycker den sista versen här är så intressant. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Det gamla vinet som man häller i de gamla säckarna. Det här handlar ju egentligen inte om nya och gamla säckar, utan om nytt och gammalt förbund. Och det finns någonting hos oss som hellre vill ha det gamla förbundet och tycker det smakar bättre än det nya. Åh, prestationerna. Tänk om man fick lov att lyckas lite i alla fall. Om det inte bara var nåd, utan vi får vara med på ett hörn och göra en insats. Ja. Och så längtar man efter det som är lagens förbannelse. Så bakvända vi är. Nåden blir en självklarhet. Och vi längtar efter att på nytt stå under lagen och gissa om vi hamnar under lagen. Och nåden fördunklas och våra hjärtan blir förstockade. Och sen har vi tappat kontakten med kraften i vårt eget budskap. Och när vi sen ska gå ut är det alltså inte alls bara så att människorna runt omkring oss tycker att de hellre vill ha rättigheter än nåd. Vi har på andra vägar faktiskt trillat in i samma fälla. Och då har vi förlorat det genuina i vårt eget budskap och undra på att vi sen har dålig framgång. Jag skulle vilja till sist dra en liten lans för förmågan att häpna. När häpnade du sist? Läs många psalmerna i Psaltaren, där psalmisten målar ut Guds skapelse och Guds verk och hur han häpnar i vers efter vers om hur underbara Guds gärningar är och vilken stor och väldig Gud vi har. Ja, det är inte meningen att vi ska pumpa upp känslor, men vi kan be till Gud att han håller våra hjärtans ögon så öppna att vi har kvar förmågan att häpna. Istället för att liksom falla in i den gråa självklarheten. Den där man måste kämpa för att hålla sig vaken. Att få häpna över Gud. Inte därför att det ena mötet är häftigare än det föregående, som i sin tur var häftigare än det vi hade i förrgår, och det i sin tur var häftigare än alla möten vi hade i förra veckan. För det är köttets funktion att hålla häpnaden vid liv. Utan när den heliga ande får röra vid oss så att självklarheten inte får makt över oss, då kan vi häpna. Över detta att få lov att vara Guds barn. Även om vi har varit Guds barn i 80 år. Precis på samma sätt som man kan bibehålla lite grann av den där förhöjda pulsen. När man tittar på sin hustru och tänker fantastiskt. Det är ju inte klokt. Att du har stått ut med mig i alla år. En sån gåva, en sån nåd, vad härligt. Ja visst, det kan man göra. Det är inte nödvändigt att ett äktenskap blir slentrian. Och det är heller inte nödvändigt att vår gudsförhållande blir det. Men vi får be till Gud om hjälp. Hjälpen att han håller våra ögon så öppna att vi aldrig förlorar ur sikte det där fräscha, nya, ljuvliga. Den första kärleken. Men se upp med fariseernas surdeg, hyckleriet. Se upp med rättighetstänkandet. Och se upp med självklarheten. Det är tre fiender som fördunklar Guds folks blick för vad nåd är. Och när vi har tappat det ur sikte, då är egentligen evangeliet borta. Vi kommer till himlen, jag menar inte det. Men vår smittsamhet ut ibland människor har då tunnats ut så mycket att vi inte längre når fram. Annat än i undantagsfall. Herren frälser. Herren kallar. Men det där med att nå ut till de många, det går vi på något sätt miste om. Låt oss be tillsammans. Fader i himlen, vi förstår när vi läser om nådens och bönens ande att vi kanske har sett mycket lite av din nåd trots allt. Och din nåd är ju inte bara att du förlåter synder, även om det är stort nog. Utan det är hela din godhet som du vill låta strömma över oss, uppfylla oss, och som du önskar skulle både få regera oss och forma våra liv. Men så har vi blivit förblindade. Det finns mycket rättighetstänkande. Och ihop med det hör ju självklarheten. Det som är en rättighet är ju också en självklarhet. Och det som är en självklarhet är en rättighet. Vi skulle vilja att du gav oss tillbaka, Herre, förmågan att se det stora i att vi får räkna som dina barn. Lite grann överraskningsmoment.